Idag den... Det är alltid gött man säger fel. Det första man gör, men jag skulle säga att idag är det den 25 juni, tisdag, tillika lönedag och slashat såklart. Och vi har ju inga omtagningar i den här showen. Så det är bara att köra på i vanlig ordning. Ni hör att jag låter lite tät i nosen. Det har att göra med att jag är tät i nosen. Ibland är det inte svårare än så, Jesper.
Nej, jag, det är bra. Säg det som det är.
Ja, men det man ska bara berätta. Och så kommer en sån här liten... Så är det inte meningen...
Så länge du förutom inte ber mig ta bort det i efterredigering, för då har jag ju att göra. Så att, vi får leva med det så länge det inte smittar, och det gör det ju inte via poddradio så vitt vi vet efter 4 år plus erfarenhet.
Jag är lite orolig, just det, 2-2-3 också för övrigt. Jag är lite orolig för att jag ska på en festival faktiskt heller, Jesper. Och det är ju inte, äger ju inte att tassa runt och vara förkyld på festival. Eller kanske det gör.
Men det där går att bota med lite medicin, och du kan ju alltid förutsätta att du, oavsett om du kommer dit frisk eller ofrisk, så kommer du vara ofrisk när du kommer hem.
Det är exakt så jag tänker. Och ni som vill se mig lite rödlätt om nosen, så finns det slashat.tv. Jesper, eller Snyggjeppe som han heter inofficiellt här. Han är lika snygg som vanligt, naturligtvis.
Ja.
Ja. Idag är det chockerat slashat, kan jag meddela. Idag ska jag inte prata om Google, inte prata om Apple, inte prata om Android, inte prata om iOS. Alltså jag har väldigt mycket teknikämnen, men inte ett enda ämne som ni förväntar er komma från min sida. Så jag kommer inte teasa då, Jesper, utan det var min tis.
Ja, tjena.
That's how I roll, baby.
All right.
Så är du då?
Då ska jag försöka komma på något klyftet här. Men jag låter bli, och så tar jag bara och drar rakt av vad det jag ska prata om. Vi ska prata om FM-bandets vara och icke vara. Det har varit lite rabalder runt det vi alla har lärt oss känna, eller lärt känna sedan 90-talet, DAB. Och så ska vi kika på varför det finns så mycket företag som är intresserade av att köpa Nokia. Och sen så har ju Facebook släppt något helt kopierat. Och så ska vi också, det finns många trådlösa standarder, det finns många standarder överlag. Nu är det snart också dags för ett sorts krig här runt en standard. Vi ska prata trådlös strömstandard. Och så har ju då Microsoft till slut vänt sig om, böjt sig framåt över kritiken runt Xbox One och dess lite mer underliga begränsningar, åtminstone i jämförelse med dess konkurrent PlayStation 4. Och sen har jag en liten till där, men den åtminstone ska jag säga noll om.
Så är det. Och vi har så valt en ny poll, men den kommer ni få i slutet av showen. Men den har ju att göra med ett ämne, men jag kommer att highlighta och uppmärksamma er ärade lyssnare när vi kommer till den punkten. För ska vi se, är det kanske... Ska jag börja, Jeppe? Jag är ändå förkyld.
Jag tycker du ska få börja, för du är förkyld. Låt det vara din kalanka, kycklingsoppa och glass och avslagen Coca-Cola, för magont var det man fick. Never mind, keep going.
Det var det bästa jag visste när jag åkte till Kroatien när jag var barn. Fick jag dricka cola i Kroatien, hur mycket jag ville, för att det var så bra mot magen då.
Mm. Mm.
Det är bara som att det vet annan bakteriekultur och sån här skit, och som är marrande skit och grejer. Ja, men
ja, nej, jag förstod. Jag har bara, jag önskar jag hade en följdfråga, men...
Det är så enkelt det. Ska vi se här då. Jo, kvällens första ämne, till lika veckans första ämne, är att världens sista telegram har sänts. Det är Shamin Akhtar, chef för indiska televerket BSNL, telegramtjänst som nu kommer att lägga ner. Och det är väl den sista officiella telegramtjänsten som finns/fanns då i världen. Han hävdar bestämt att de förlorar närmare $23 miljoner per år på den här tjänsten. Exakt när det sista telegrammet sändes, kommersiella då, det vet inte ens BSNL. Men just det, vem som sände vet de inte, men det sändes den 14 juni då i år. Sedan drog de ut pluggen ur deras telegramtjänst. Och så ska man nämna då att i det sista då, i slutet så sändes ynka 5000 telegram om dagen. Vilket tänker ni, men vad fan, 5000, det är ju mycket som helst. Nej, inte om man pratar om Indien. Då är det i närmaste försumbart. Det är jättelite, helt enkelt. Telegrammet som sådant, det var ju Samuel Morse, som uppfann detta för 144 år sedan. Men det är inte heller riktigt sant. För han sände det första telegrammet som hade kodats med hans egna alfabet, Morse-alfabetet. Första telegrammet konstruerades flera år tidigare av matematikern Carl Gauss och Wilhelm Weber i Göttingen. Göttingen, Jesper.
Ja, Göttingen.
Det är det i Tyskland. De höll kontakt över en 3 kilometer lång ledning. Det som Morse egentligen tillförde till telegrammet var ett praktiskt alfabet.
Alltså, så vad sa de över sin 3 kilometer långa ledning de här första åren innan?
Väldigt korta, effektivt. Det var som kanske
hundra... Det var en lång ton tills någon av killarna släppte och tryckte den andra på sin pip. Och sen så hade de skitkul åt det där flera år.
Mycket möjligt, men borde kanske gräva djupare i det en annan dag.
Någon annan dag.
Men det är alltid tråkigt att se teknologi försvinna. Men det, ja, alltså telegrammet. Har du fått någonsin fått ett telegram, Jesper? Och då räknar vi alltså inte de här telegrammen som vi kallar för telegram idag med att här är ett telegram från familjen Andersson. Grattis till bröllopet eller barnet. Inte ett sånt telegram.
Tänkte precis säga det. Det är den sortens telegram jag känner till. Och på något sätt har jag alltid trott att det är inga riktiga telegram. Där har de ju ringt in eller skickat i värsta fall ett kuvert. Men nu kan jag ju då med säkerhet veta att alla som säger att de har fått ett telegram på ett bröllop per definition ljuger om det är över.
Mm. Precis. Så då,
du ska ställa mig på bröllopet, peka och skrika lögnare. Mm. Nej, det skojar jag inte. Men...
Nej, ska man inte.
Jag försöker bara waste time här, för jag har ingen relation till telegram. Jag antar att jag är för ung. Det kändes bra att säga. Jag är för ung.
Mm. Men ändå 144 år gammal teknologi. Så att,
den är gammal, jag är ung.
Där är vi unga och färska. Jag tänkte vi öppnar showen med en sån här liten snabbis. Inte så mycket att diskutera egentligen. Ingen av oss har upplevt ett telegram. Jag har aldrig sett ett telegram. Utan jag bara helt enkelt bollar vidare till dig, Jesper.
Då ska vi se om inte vi skulle kunna hitta ett ämne här längst. Ja, men då tar vi och börjar med FN-bandet som har ja, nästan gjort hela Sverige upprörda. För att det handlar om det här som egentligen började någon gång på 90-talet. Att så småningom så ska Sveriges Radio gå över från analogt sänd radio till digitalt sänd radio. Och det var väldigt mycket snack om förkortningen DAB nu... Jag är duktigt nog inte skriva ner det här, men det är väl en digital audio broadcast eller något utav det slaget. Sen har det inte hänt så mycket där, och digitala radioenheter har visserligen tagit lite bättre grepp om kulturer utanför Sverige. Vilket kanske är någon sorts brist från vår sida. Vi gillar ju att ligga i framkant när det gäller teknik. Men nu har då i alla fall regeringen lagt fram ett gäng förslag för hur villkoren för public service ska se ut de kommande 5 åren. Och ett av de här förslagen är att det analoga radionätet kommer att ersättas med ett digitalt marksänt nät. Och i och med det så kommer man att släcka ner FM-bandet om 9 år. Och såklart regeringen, varför de nu räknar på det här, det känns inte som deras område. De ska inte vara inblandade i det här, men det är en helt annan diskussion kanske. De beräknar att kostnaderna för att byta nät kommer att... det kommer att drabba 20 miljoner existerande produkter i Sverige. Och det kommer att vara 1 miljardbelopp både i installation, struktur och folks kostnader för att uppgradera. Och då vill jag säga att FM är ett extremt utbrett och fortfarande väl använt system idag. Som exempel bilar. En bilstereo kommer inte kunna plocka in radio om 9 år, förutsatt att de här planerna följs. Och den här digitala tekniken då, det som folk har svårast för, det är väl att regeringen lägger fram förslag om vilken teknik som ska användas. Det är inte riktigt förenligt med deras uppdrag. Det ska egentligen åligga Sveriges Radio att ta fram vad som bäst matchar deras uppdrag från regeringen. För att regeringen är inte experter på det här området. Och DAB är tydligen inte... Och nu måste vi ändå prata som lekmän här. Jag kan inte sådär fasligt mycket om radio och radioteknik. Men DAB anses inte om någon känner inom det här området som den lösningen på ett problem som vi har idag. DAB har tvärtom ganska många nackdelar mot dagens FM. Visst, digitalt är bra. Bättre än analogt rent kvalitetsmässigt sett. Men räckvidden är sämre. Energiförbrukningen är högre. Och det finns många, många andra tekniker som redan är etablerade på andra marknader som fungerar mycket bättre. Det är väldigt få länder som faktiskt använder DAB idag. Finland har haft det och kasserat och bytt. Frankrike detsamma. USA har inte. Idag är det egentligen inget större land som faktiskt använder DAB. Och så får man ju då inte glömma bort det här alternativet som folk så småningom, så fort de har kommit över det här att det är en fluga. Vi har internet. Det är väl distribuerat. Folk har det. Det fungerar och Sveriges Radio sänder redan på det. Det skulle kunna vara ett alternativ. Sen är det så att man får också komma ihåg att idag vill du driva en lokalradiokanal så kan du köpa sändare och betala för en licens och sända vad du vill. Det kommer inte fungera i DAB-nätet för att DAB-nätet, och det här också är lite motsägelsefullt för att anledningen till att internet utesluts från diskussionen är att då hamnar regeringen i händerna på internetoperatörerna för att leverera statligt finansierad public service. Problemet är att via DAB så måste du ändå använda någon sorts leverantör, och i det här fallet så är det Teracom, vilket gör det lite besvärligare för lokalradiostationer som då vill sända egen lokalradio genom att de måste förhandla med Teracom istället för att bara skaffa sig en sändare. Är du kvar?
Jo, ja, jag är kvar.
Det var många ord här. Ja. Många ord.
Men alltså vad kommer det ifrån då? Alltså det här DAB-förslaget? Alltså varför kommer den på tapeten? Är det bara bra lobbyat från någon verksamhet då, eller?
Alltså, någonstans så är det väl så att... Och det här fick jag så sent som för någon timme sedan en bra länk från en lyssnare via Twitter. Vi ska se om inte vi kan få med det i show notesen med utläggning om varför det har blivit så här. Där, om inte jag minns helt fel... Det här är ett sorts smutsigt move av Sveriges Radio att lägga över ansvaret på ett uppköp av en teknikplattform till regeringen. Istället för att Sveriges Radio ska välja vad som är bäst för situationen. För att DAB är kanske inte den bästa lösningen. Det kommer vara en väldigt, väldigt kostsam lösning som egentligen inte bidrar med någon direkt fördel. I alla fall inte för användarna.
Ja, lurigt det där.
Alltså inte helt olikt när Sverige gick över från analog tv till digital tv.
Nej, jag är med dig. Ja, Och när skulle det vara genomfört?
Ja, förslaget är ju då att om förslaget går igenom så ska FM-bandet släckas om 9 år, förutsatt att implementeringen av DAB-radio är komplett. Eller ja, komplett kommer den kommer aldrig kunna ha samma utbredning som FM är idag. Men jag antar att när de har nått någon sorts nivå där de tycker att nu är det okej.
Okej. Och fjärde frågan är, vem lyssnar på radio?
Jag tror att radio är vanligare än man tror. Förutom du som bloggar med kamera och mic-setup i bilen när du är ute och bilar, så tror jag att 90-95% av alla som lyssnar på radio är i rörelse.
Det hade varit bra att ta det som en poll. Så jag kommer ihåg till nästa vecka chatten och lyssnare och oss själva. Nästa vecka så ställer vi frågan, lyssnar du på radio minst x antal timmar i veckan eller sånt där? Yes. För det är inte veckans poll. För jag gör inte det. Alltså, bilar jag upp till Stockholm 4,5 timme och har glömt ladda mobilen, har jag i och för sig inte gjort, men och inte har en underhållning, så sätter jag aldrig på radion. Det finns ingenting jag vill lyssna på där.
Är det så?
Det skulle vara om det är söndag, för då kör Peter mycket humorgrejer. Och jag sitter ensam i bilen så kan kräma på och höra vad de säger. För annars så hör man ju ingenting om man kör motorväg och grejer liksom. Nej, alltså det är podcasts hela vägen.
Jag lyssnar nästan bara på radio i bil.
Ja, det är lättillgängligt är det ju i bilen, naturligtvis. Det får jag den.
Gäller att hitta en bra radiokanal som har bra musik och alltid har Shazam på startskärmen på din iPhone så att du alltid kan identifiera låtar när man glömmer av i vilken tid man hör den låt man kan kolla i låtarkivet.
Men upplever du att musiken som spelas i P3 är musik du vanligtvis tycker om att lyssna på?
Ja. Det är ju okay. Det som är, de har ju blivit... Var det nu i midsommar vi kom fram till att jag var definitionen av hipster?
Ja, just det. Precis. Ja. Du gillar den spellistan som Sean Parker hade gjort.
Precis. Och någonstans så spelar Peter hipstermusik och på något sätt så har jag trasslat mig in i att tycka om den sortens musik de spelar.
Det är nog det problemet är för mig. Jag gillar nog inte... För det är ju Peter som är alternativet. Om man pratar om bilar från Göteborg till Stockholm, då funkar ju inte Mix Megapol eller någon sån här lokal radiokanal. Det måste ju vara de stora kanalerna. Ja. P1 tycker jag i och för sig om. Det pratade jag om i någon show. Att jag lyssnade på P1 mycket om en tjej för länge sedan när vi åkte bil ihop. Det är alltså inte klassisk radioreklam.
Nej, det är väl pratradio, va?
Ja, precis. Och vettiga, duktiga journalister som sitter där. Men, nej, jag vet inte. Det är en bra, intressant frågeställning. Både för forumet på forum.slasha.se och till nästa vecka faktiskt en poll. Hur våra lyssnare lyssnar på radio. Jag tror, och utgår bara för mig själv, att det är på väg, inte att dö ut på något sätt, men att radio får inte en lika viktig roll när man har Spotify och alla de här tjänsterna. Så du får lyssna på den musiken som du vill, och Spotify eller iTunes Radio och alla de här. Och sen podcast kanske i viss mån ersätter. Men jag lyssnar till exempel på Peter Dokumentär. Det är ju klockrent i bilen när du sitter och kör.
Mm.
För att radio för mig representerar lite det vad vanlig tv är för mig idag. Att man på något sätt... Att klockan 8 på söndagar så ska du kolla på Solsidan liksom. Det har vi bestämt, TV4. Nej, men vad fan, jag vill inte kolla på det. Jag vill kolla på det tisdagar 23:45 liksom. Och fast, radio är lite samma för mig. Någon annan bestämmer jag ska lyssna på nu. Och musik.
Fast jag tittar väldigt mycket på tv. Mm. Men jag tittar inte på tv för att se det programmet då klockan 8. TV är liksom någon sorts... Det är inte en fokuserad syssla. Mm. Det är liksom bara slappa runt och se vad som finns. Fastna i någonting man inte trodde man skulle fastna i. Helt plötsligt så vet man någonting om någon konstig jäkla pyramid i Mexiko som man inte visste tidigare. Och radio där... Så länge inte det är reklam i radio och att de ringer, busringer. Det är det värsta jag vet.
Du gillar inte det, det vet jag.
Jag hatar busringar. Jag har egentligen svårt för alla radiokanaler som ringer upp folk, för folk kan inte prata i telefon. Det har de ärvt av mig, hela världen. Folk kan inte prata med programledare i radio. Och då är det lika bra att de låter bli. Sen är det väldigt billig radio att producera, antar jag. Men, vad var jag? Vi kanske ska gå vidare. Och så tar vi pollar på det här nästa vecka. Så får vi en anledning också att ta upp det än en gång.
Edward Snowden, eller Snowden, han lyssnar då på radio, men kanske inte pratar så mycket telefon nu för tiden. Jag ska berätta en liten nyhet om honom, så ska vi komma in på en diskussion runt den här individen snart. Det är också veckans poll, Edward Snowden, så lyssna upp lite extra mycket nu. Nyheten i alla fall, det var att myndigheterna i Hongkong meddelade då i fredags att Edward Snowden, Prism, alltså whistleblowern från USA, som var subcontractor på amerikanska, till NSA. Så att han är inte militär på något sätt. Han är bara en vanlig Joe som jag och Jesper, som har jobbat med teknik och kommit in då och jobbat åt NSA, kan man säga. Han har ju varit i Hongkong då i någon form av exil efter att han avslöjade detta. Och Hongkong, eller myndigheten i Hongkong, hävdade då i söndags då att Edward Snowden har lämnat landet, men inte vart han är på väg. Enligt den lokala dagstidningen South China Morning Post ska han ha bordat ett Aeroflot-plan, bara det Jesper, till Ryssland. Men att slutdestinationen var okänd då. Och ett uttalande från Wikileaks i söndags, så är Snowden på väg till Ecuador. Dun, 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 dun. Man kan inte säga ordet Ecuador, Jesper, utan att slänga in lite sash, tycker jag.
Jag har klarat mig hittills, men nu kommer jag ju uppenbarligen få ett problem.
Det är standardiserat att göra så. I alla fall, i Ecuador kommer han söka politisk asyl. Och enligt amerikanska... Då är för att amerikanska myndigheter ska enligt flera källor återkalla då hans pass. Och de är på jakt efter honom. Och man kan också nämna det att Julian Assange har också sökt politisk asyl i Ecuador. Just av samma anledning då, för att de har inget utlämningsavtal då med stora Amerika borta i väst. Men just i Julian Assange fall så är det lite speciellt, för att han är ju i exil just nu på Ecuadors ambassad i London, för att de misstänker att om han sätter foten utanför ambassaden så kommer de gripa honom. Han sitter fast där. Han är ju misstänkt för sexualbrott här i Sverige. Och enligt Julian Assange själv så är det hans organisation då som har hjälpt Snowden att söka just asyl i Ecuador. Ecuadors utrikesminister bekräftade senare under söndagen då att Snowden ansökt om politisk asyl i landet. Och enligt ryska nyhetskällor ska han i söndags ha befunnit sig i transithallen i Moskvas flygplats då, och har pratat med ett diplomat då från Ecuador. Senast som har hänt då, under måndags eftermiddagen, så meddelades då att det flyget som Edward skulle ha tagit från Moskva till Ecuador, han var inte på det planet helt enkelt. Så tydligen så är det något knas om asylansökan eller någonting. Eller så har CIA wastat honom, Jesper. Alltså det är ju inte som i filmen. Han har ju varit borta sedan länge liksom, om det har varit film detta.
Ja, jo, det är sant. Mm. Vi vet ju inte, han kanske är borta.
Dun, dun, dun.
Jag vet inte, han kanske har lämnat allt material. Alltså att det portioneras ut, det är ju inte han som portionerar ut det. Han har ju suttit ner med The Guardian och tömt sig på information. Sen portionerar de ju ut det här likt Expressen gjorde med, jag kommer inte ihåg vad det var. Var det Järnröret och Sverigedemokraterna till exempel. Det gäller, du kör ut någonting och så stormen blåser upp, så väntar du tills den avtar, då drar du igång nästa.
Och som du nämnde också att förra veckans Prism-nyhet från våran sida, det var ju att det här G8-mötet och övervakningen då från den organisationen, att de släppte det var dagen innan G8-mötet.
Ja, precis.
Så jag menar, det är någon duktig marknadsföringsperson som har suttit ner med allt material och liksom portionerat ut detta strategiskt under resten av året förmodligen. För att det här är ju en monster story, detta av sällan skådat slag. För att det här är ju någonting som drabbar alla, för att alla som lyssnar på showen har blivit avlyssnade liksom, av NSA. Det är jag nästan övertygad om. Sen är inte vi aktuella för amerikanska NSA, för det är ju National Security Agency, alltså en inrikessäkerhet. Och jag menar, man är ju bra blåögd och dum om man tänker att vi har en spionorganisation som är statligt finansierad, som ska spionera på invånarna i landet. Om man inte tror att de avlyssnar internettrafik i landet, så är man lite blåögd, kan jag tycka. Det är samma som FRA i Sverige och signalspaningen liksom. Men att den här omfattningen då som har pågått, att de har sparat allt, det är imponerande. Jag menar, NSA, eller vet du, FRA kör bara keyword-avlyssning. Att skriver jag rörbomb och taliban i samma mail, då kommer det sparas.
Jag försökte ju dra en FRA-anställd på det här, men hon gav mig inga tydliga svar, så att hon gjorde väl sitt jobb, antar jag. Men jag såg i någon intervju, någon FRA-anställd intervjuas runt Prism, och han lät imponerad över Prism, så det kanske säger en del om hur framgångsrikt eller hur stort det ändå är. Ja, sen så har vi faktiskt fått den här länken, kanske, har du nämnt den? Prism Break?
Nej, inte än. Det borde vi göra också. Alternativ helt enkelt till dig som vill undkomma Prism eller Prism Break. Bara domännamnet är Jesper.
Ja, där fick de till det. Ja, fast det är prism-break.org. Det var inte first choice.
Eller som Bels Hadar skriver i chatten här. Eller om man säger ett ord som taliban och rörbomb i en podcast, då kommer snart en drönare. Eller UAV, som heter mer på tv-spelspråk då. Så att, alltså, jag vill egentligen dra det här till då veckans poll nu då, Jeppe. Prism Break, som Jeppe nämnde också, det är ett alternativ. Att istället för att köra den här webbläsaren, kör den här. Istället för att köra det här operativsystemet, kör det här. För att det här är säkert och krypterat då, naturligtvis.
Sen, hjälp en lekman, nu ska vi inte dvälla för länge här. Men om de har liksom kopplat in sig på din lina, fet lina. Nu har de varit inne i vissa maskiner, supposedly, men om de bara liksom pluggar in sig på den fibern du använder, så spelar det väl inte så stor roll vad du använder för webbläsare eller mailklient eller någonting. Alltså, egentligen.
Alltså SSL till exempel är ett bra exempel på det, för det är ju väldigt hårt krypterat just idag. Men titta bara på MD5, alltså den krypteringstekniken var ju the shit för några år sedan. För att det var ju ljusår för att knäcka en MD5-hash. Idag så finns nästan alla MD5-hashar klara och färdiga och bara söka i en databas. Vad kan vi då göra med SSH-krypteringen om 10 år? Och det är så amerikanska regeringen tänker. Ja, men då sparar vi skiten i 10 år. Och sen när vi har kvantumcomputing, liksom, eller vad fan det nu blir. Ja, men då knäcker vi skiten och så löser vi det. Så att problemet är ju med kryptering att det är ju ingen garanti på att vi inte kommer att kunna, eller ännu bättre, man hittar svagheter, alltså rena kodningsfel i kryptologin som SSL använder. Det finns, om man lyssnar på säkerhetspodcasten, den här svenska podcasten, som är ganska bra, kan rekommenderas, jag är inget göteborgare, så pratar de just om det, att det finns redan nu risk att den SSL-teknologin vi använder kan vara helt sönder liksom. Och då spelar det ingen roll hur mycket. Och sen som Ustreamer i den anonym chatten säger att det finns oknäckbar kryptering. Ja visst, men inte på konsumentnivå på samma sätt som Jeppe pratar om här. Så att visst, är det så att du är extremt medveten och kanske har rent mjöl i påsen, att du verkligen behöver kryptera din data av någon anledning, så finns det ju alltid lösningar. Men jag tror att det är specifika fall egentligen. Alltså edge cases. På många sätt.
Block och penna.
Fuck, alltså verkligen. Och annars, alltså, vill du överföra information som är absolut hemlig, så är ju internet det sista stället du ska skriva det på. Utan tvekan. Men i alla fall, till pollen då, Jesper. Frågeställningen är i alla fall så här. Alltså Edward Snowden i USA i alla fall har delat upp landet i två läger nästan. De som tycker att han är en ren och hållet förrädare som har förrått landet. Han har skrivit på säkerhetsavtal där han inte får lov att yppa ett ord om vad han håller på med. Och då anser han att han har brutit mot det och han är förrädare mot landet och han kan endanger Americans lives liksom, genom att gå ut med den här informationen. Andra sidan så har vi det gänget som tycker att han är en hjälte. Alltså lite mer WikiLeaks-hållet om man säger så. Att informationen som han satt på var så viktig för att skapa debatten i samhället. Och medvetenheten för att i amerikanska senaten har det suttit NSA-anställda och ljugit rakt upp i ansiktet och säga att nej men vi gör inte detta. Alltså under ed, lägg handen på Bibeln och säg du kommer inte ljuga. Övervakning, nej det gör vi inte. Och det gjorde de ju liksom. Så att å andra sidan har man hjältevinkeln då liksom att han... Att han är viktigt att få ut den här informationen. Och det är frågeställningen den här veckan helt enkelt till er. Vad tycker ni? Hjälte eller förrädare? /.se. Ska vi gå vidare? Bara släppa det där Jesper.
Tycker jag.
Vi kan prata om detta resten av året så att vi bara kör vidare.
Då ska vi prata om att det har varit mycket Nokia i nyheterna på sista tiden. Och det började egentligen med att Richard Yu, som är styrelseledamot på Huaweis konsumentelektroniksenhet, långt ord, råkade... Jag vet inte om det var så officiellt, men han lyckades på något sätt bara hysta ur sig att Huawei numera är lite småsugna på att lägga ett bud på Nokia. Men han var ju snabb på att påpeka att det här handlar ju, det är ju helt och hållet upp till Nokias villighet om de är sugna på att faktiskt bli uppköpta. Men att Huawei faktiskt sitter där med ett öppet sinne och kan tänka sig. Nokias aktie heter det, reagerade ganska så positivt på det här och gick upp snabbt, men de har inte själva valt att kommentera det här påståendet och Huawei har till och med gått emot sig själva lite här och via någon sorts pressavdelning gått ut via Reuters och hälsat att de har minsann inte några planer på att köpa Nokia. Med frågan huruvida de överväger att köpa Nokia så väljer de att inte svara, så jag vet inte hur mycket den pressreleasen faktiskt gjorde någon sorts nytta, men något fuffens är på gång. Så fort folk börjar neka kors och tvärs, då vet man. Då är det någonting i görningarna. Sen är det ju frågan, vem är det som vill ha Nokia? Vi har ju faktiskt diskuterat redan på tiden innan Nokia på något sätt försökte sig på en comeback tillsammans med sitt starka samarbete med Microsoft. Varför köper inte någon av dem upp någon? Och då var det ju mest rimligt att Microsoft i så fall skulle köpa upp Nokia. Och de ryktena cirkulerar faktiskt också just nu och har blossat upp på sistone. Och det har varit ganska så djupa förhandlingar mellan just Microsoft och Nokia. Men det är någonting som gör att de inte riktigt kunde nå i hamn. Och det är tydligen på en sån punkt att personer som påstår sig ha insyn i hela den här förhandlingen säger att de här förhandlingarna kommer knappast att upptas. Frågan är, Tommy, du äger ju inte Nokia-mobil, jag äger inte Nokia-mobil. Någon lyssnare äger säkert en Nokia-mobil. Men visst, Nokia har inte riktigt gjort sin comeback än. De finns, men de ligger där och skvalpar lite. Skulle det hjälpa om till exempel Microsoft köpte Nokia?
Nej, det skulle det inte göra. Jag tror inte
det. Surface Mobile, jag vet inte, hade det sålt? Surface säljer ju inte.
Alltså, jag visade just upp den här Nokia-telefonen, som fortfarande är en lånetelefon här faktiskt, som har liggande samma. Som skulle vara räddningen för både Microsoft och Nokia i mobilsegmentet, eller smartphone-segmentet. Jeppe letar efter sina rapport också. Och jag menar, det blev ju inte riktigt så. Och jag tror inte att ett uppköp, för det var väl snack om att Microsoft skulle köpa Nokia även i den här vevan när de släppte första Windows Phone-mobilerna. Och jag tror inte att de har kollat tillbaka på det som med facit och säger att det här gick ju skitbra, för det gjorde det kanske inte riktigt. Men jag...
Ett av problemen är ju, och det påminns jag om än en gång nu när jag ser det, nu hittade jag också lånemobilen här som vi inte har behövt lämna tillbaka. Det är på den nivån, vi har inte ens behövt lämna tillbaka dem än. Den här skulle ju vara räddningen för den stora comebacken med Windows Phone 7 liksom.
Ja.
Och den här mobilen fick knappt, den fick 7.5 och fick inte 8, så den var ju stendöd på ett år, vilket det hade varit okej. Det, så har det varit, alltså vi som har ägt mängder av Sony Ericsson-mobiler, speciellt deras P-linje, är vana vid att när den väl släpps så är den inte så bra som de har sagt. Och när väl företag svarar på vad de ska göra åt det så brukar det betyda vi kommer att lösa det här i nästa version. Och så får man bara gilla läget. Men vi har liksom kommit till en nivå idag att vi accepterar inte en mobil som släpps som inte vidareutvecklas. Det har liksom blivit, så länge, gör alla det så måste alla vara med. Eller gör liksom majoriteten det, så måste resten hänga på, annars är de inte med. Och det är väl det området som gör att Nokias stora comeback, den hade kunnat vara större om det inte hade gått så här. För att de som verkligen ställde sig upp för Nokias skull i det här fallet, de blev lite blåsta.
Ja, nej, jag vet, alltså kanske man pratar om patent och sånt där, att Nokia kan vara en intressant uppköp för Microsoft av patentmässiga skäl. Någon sån där monströs grej. Men jag vet inte. Jag ser ingen lösning. Alltså att Huawei ska köpa upp dem heller. Det ser jag inte riktigt som ett självklart. Om det inte är rent tekniska köp, då att man får väldigt mycket kompetens och kunskap liksom rakt in där. Ja, nej. Ska vi gå vidare, Jesper?
Tycker jag. Och då är det du ju.
Ja, och jag kan faktiskt ta veckans forumtråd här. Det är vår forumgeneral magnusjonasson.com som alltid ser till att plocka upp en extra intressant topic då i våran skörd av topicar på forum.slashat.se. Vi har ju pratat tidigare om vad kan man göra med en Raspberry Pi? Liksom. Det är ett roligt exempel och förslag. Raspberry Pi är ju ganska begränsad. 512 MB RAM.
Och
What? Och ganska seg processor. Men Jesper, om du har en Mac Mini över, vad kan man göra då? Och det är tillika då veckans forumtråd. Elias då har höjt insatsen, som Jonasson skriver här, och vill ha tips då. Vad kan han göra med sin gamla Mini eller Mac Mini som inte gör någon nytta just nu? Du hittar topiken eller tråden i kategorin datorer hårdvara. Och har du lite roliga förslag om man kan göra det här? Jag tänker ju instantly en emulator. Emulera spel.
Ja, det är ingen dum idé. Jag ser ju bara alla, för mig är ju fortfarande en Mac Mini en stor Plex-generator som kan ge dig HD-video i ditt lokala nätverk och över internet och som bara funkar, vilket är väldigt trevligt. En Mini går också att uppgradera om man är lite flink till en ganska så kompetent burk. Och så måste jag samtidigt också måste uppmärksamma att Elias är duktig på prylar, för att han säljer saker i vårat säljesforum. Jag tycker han har hur mycket prylar som helst, ganska seriösa prylar också. Han kan ju annars prova att kränga den där minin, vad vet jag.
Ja, vad vet du? Och som Jeppe nämnde där, det är faktiskt forum.sarsa.se och våra nya sektion köpes, byter, säljes, skänkes.
Som går rätt bra!
Jag gillar detta! Vi kan nog stoppa en lite blocket där, tror jag. Bara som en litet axplock. Köp en gasolgrill, en Motorola Xoom eller varför inte en M-Audio Firewire Audio File. Oh, det var farligt nära. Ljudkort eller kanske en DJ-mixer eller varför inte en Samsung C03U eller varför inte en Apple AirPort Express 802.11n.
Såld.
Alltså den var såld. Det står faktiskt där, ja. Ja, den var den såld. Eller Blackmagic.
Det finns en Dell Pro. Streak där, 5-tummare för en 600 som jag tycker ser lite, hade det kunnat vara roligt.
Kör en Android eller?
Just det.
Se där. Forum.slashat.se i alla fall. Och veckans topic då. Har du en Mini över, datorer, hårdvara, in och hjälp Elias med tips. Och som vi sa, skriv inte mediacenter. Det är så enkelt. Det är klart du kan använda ett mediacenter. Det vet han om också. Kom med kreativa, roliga lösningar. Till exempel då som jag sa, att man bygger en... Man köper en gammal Nintendo 8-bitars konsol, Jeppe. Plockar ut innanmätet, stoppar i Mac Mini där. Och så har man... Så har man som en liten gaming-konsol där som man kan emulera spel. Ja, ni hör. Det finns massa roliga idéer från min sida. Jag ska skriva om några i forumet. Det ska ni också göra. Nu ska vi gå vidare i showen, tänkte jag. Och nästa ämne i veckans körd. Och så, minns ni, Tommy sa det. Inga vanliga ämnen. Jag har pratat om Telegram, Snowden. Nu ska jag prata lite normala grejer. Och det är att Game, alltså butikskedjan Game, Jesper, satsar på någonting konstigt. De satsar på retrospel. Och det har ju mycket att göra med att det är lite i ropet idag, att alla minns väl att Microsoft gjorde ju en pudel med sin, att det här begagnat grejen vi pratar om. Att de säger att nej, men så illa är det inte som vi kanske fick er att tro. Utan ansvaret ligger egentligen hos tillverkaren. Och EA kommer ju ändå införa de här reglerna som Microsoft skulle gjort egentligen. Så att det är lika illa som det är. Och då menar Game på det, att när man går i en värld, mot en värld där konsolerna blir mer och mer digitala. Du köper spelen online, du laddar ner dem, de låses till ditt konto. Så vill Game satsa stenhårt på retrospelsmarknaden. Att man liksom appar det gamet, att man liksom, den här gamla teknologin, att de ska bli bäst på det helt enkelt. Och de har haft en pilotverksamhet där man testat 4 olika butiker och det har fallit väldigt väl ut för dem. Enligt Games egna beräkningar finns det gamla konsoler och spel för närmare 8,45 miljarder kronor hemma i svenska hushåll, och de vill ha en del av den kakan. Och när jag jag säger retro, då menar jag alltså retro Nintendo 8-bitars, 16-bitars, Sega Mega Drive, alltså sådana spel. För går in i en gamebutik idag eller någon annan gamingbutik så är det liksom 360, PlayStation 3 och bytes på dem. De vill alltså gå back to the roots och liksom försöka få igång den retrospelsmarknaden. Du har ju bakom dig cv.slashat.tv att Jeppe har två Nintendo 8-bitars liggandes. Skulle du kunna tänka dig gå in och plocka någon gammal klassisk spel på game? För att liksom, nu vill jag spela den.
Absolut.
Ja, då finns det lite här.
Yes, det är också så att under en viss period i livet så vill man ha det snabbaste, det senaste. Och de har varit med så länge, och nu får jag inte säga hur ung jag är längre utan hur gammal man har blivit, så kommer man till en punkt där man inser att det behöver inte alltid vara det absolut snabbaste, senaste, häftigaste, lite gammal igenkännings sentimentalitet kan också vara trevligt, och då kan man då kliva tillbaks till något gammalt roligt spel, så är det lätt att göra det. Det är också anledningen till att jag köpt två SNES-spel på senaste retrospelsmässan, trots att jag inte äger en SNES, men målet är att återuppleva mina goa stunder med F-Zero, med det lila skeppet på de här snabba banorna. Det är sentimentalitet som ligger bakom alltihop, antar jag.
Jag försöker faktiskt att jag vill ju spela till exempel Chrono Trigger, finns ju för Android till exempel från Squaresoft, ett spel jag spelade som barn, hade jättekul med. Problemet jag har där, det är ju att jag byter mobiltelefon en gång i kvartalet egentligen, och man kan inte flytta save games. Så när jag har investerat 8 timmar i ett save game kan jag inte flytta det. Så jag blir lite sugen på det här Mac Mini-idén, att faktiskt bygga mig en seriös, dedikerad emulator. Att inte lägga det i mediacenter, utan att jag byter HDMI-import liksom till emulatorn. Och där gamar jag. Och sparar.
Du vill inte ha the real deal. För det du föreslår nu är ju egentligen precis motsatsen till vad game vill att du ska göra.
Ja, jag gick ifrån ämnet lite där. Du bara prata om att reminisce om gamla spel. Problemet jag skulle ha, om jag köper en SNES idag, hur fan ska jag få in det via HDMI liksom? Jag har ingen SCART-ingång på tvn, förmodligen.
Nej, men då är säkert, ja, det har du förmodligen ändå, men du har ju VGA-ingångar, det har de allihop. Och det räcker.
Nej, för sig. Här kanske finns en marknad här att man liksom på något sätt köper en mellanbox, så det bara blir en HDMI-kabel ut ur den här boxen, så har den typ 8 SCART. Så det blir som en växlare.
Sir Simon 40 i chatten här, han är talför, men han nämner Ouya, den här konsolen som folk sågar kors och tvärs.
Köpte jag förra veckan.
Sådär, ja. Den potentiellt rotad och emulatorförsedd skulle kanske kunna vara någonting.
Mm. Det är exakt det jag ska använda mina lagligt och fixade romar till, hade jag tänkt.
Som du överfört med din romöverförare.
Ja, precis den. Precis den. Skämt åsido. Men jag köpte mig en Ouya. Mest för att jag har en idé om att utveckla ett Android-spel faktiskt till plattformen. Och då är Ouya ett intressant ställe att börja på. Men nu kommer vi lite för långt ämnet. Game satsar i alla fall på retrospel. Jag tror personligen att det är ett bra tilltag. Jag skulle inte kunna tänka mig att köpa liksom alla Zelda-cartridges och bara sätta upp dem här på väggen och ha dem som prydnad för minnena liksom. Den här guld-Zelda till
som du hade och sålde. Varför gjorde jag det? Det var
vi höll ju en sån i handen på retrospelsmässan. Vad kostade den? 350 spänn, va? Sånt där.
Jag kommer inte ihåg. Jag irriterar mig bara för att jag har sålt den. inte ens i styck, utan som en del i en batch så, för någon 500. Illa.
Men som jag förstod det så var den ganska vanlig i Sverige, den cartridgen. Alltså det där var liksom Zelda-releasen i Sverige, så att den är inte unik.
Nej, den är inte så unik som den kan se ut, tror jag. Men nu är vi också ute på vatten. Vi har inte full koll på retrospelens bästa fynd.
Eson nämner en bra grej i chatten här. Det är inte alla moderna temaprat som klarar av att ta emot signal från gamla konsoler, format. Nej, och annat, så det kan vara värt också att ta med.
Det spelar ingen roll om du kör via VGA, så spelar ingen roll vad du har för tv. Däremot kommer du kanske få problem med Saturn.
Saturn
fungerar med en platt tv, men vad gäller bild så ska du inte ha några problem.
Bazooka sen då?
Bazookan kan också bli ett problem. Eller Scope tror jag till och med den heter. För att inte låta så våldsam.
Nej, vi snurrar in oss, ta vidare oss i showen.
Det blir ett kort ämne med cynisk klang. För det är ju faktiskt så att i torsdags så skulle ju Facebook hålla ett stort event där de skulle presentera något nytt. Vilket de inte alls gjorde, utan presentera något som redan fanns på marknaden. Ett framgångsrikt koncept. Facebook meddelade helt enkelt att de släpper en kopia rakt av på Vine och dess funktionalitet som vi hade en poll på förra veckan. Vad är då Vine och missade man det förra veckan? Helt enkelt så får Instagram ett videostöd. Ett videostöd som bygger på samma sätt som Vine på att du filmar i delar. Du håller ner tummen för att spela in, släpper för att sluta spela in, så kan du liksom på något sätt göra en timelapse. Det finns två saker som Instagram gör som inte Vine gör rent funktionalitetsmässigt sett. Vine tillåter dig göra spela in 6 sekunder medan Instagram tillåter 15 sekunder. Och på Instagram kan du lägga på Instagram-filter. Men i övrigt så är det ren och skär stöld av en funktion från en konkurrerande, inte ens konkurrerande, men en annan plattform som är populär. Vilket har gjort att Facebook har tagit ett, korkat beslut. Instagram var... Nu använder jag inte Instagram, ska jag säga redan innan. Men det här får man inte vilja använda Instagram mer. Instagram var fokuserat. Fruktansvärt fokuserat. Ta bild, gör effekt, posta. Visa andra. Det är liksom hela grejen. Att bara blanda bild och video tror jag inte alls är rätt sätt. Men, och att bara sno en funktion sådär. Jag tror inte de har övervägt om det är en bra idé på sikt. Eller om det bara var att någon annan gjorde den där och det såg ut att gå bra. Jag menar, Draw Something såg också ut att gå bra som app, men blev liksom ingen långkörare på något vis. Nej, jag är lite irriterad över att det är gott som... Säg något.
Mm. Jag är på samma spår som dig faktiskt. Jag tror Facebook fick lite hybris över Vines frammarsch liksom, och de var tvungna att bemöta det direkt. Jag tror att det kanske var fel på ett sätt. Alltså, jag tror att Instagram...
Är inte Vine en dagslända? Den kommer... Kom och gå.
Jo, jag tror det faktiskt. Jag har själv inte Vine. Den meningen börjar väldigt fel. Men jag har inte Vine, men jag har sett några Vines. Och det finns ju folk som är väldigt, väldigt duktiga på att göra Vines. Alltså på 8 sekunder så kan du göra ganska roliga grejer om det är 7 sekunder eller vad det är. Mycket stop motion-grejer liksom. Men jag ser inte det absoluta syftet med det. Som jag förstod det via olika nyhetsartiklar, så mycket ungdomar i USA använder just Vine. För att, förmodligen för att det är inte där deras föräldrar är. Liksom. Föräldrarna hänger på Facebook. På Vine är de ensamma och kan visa bilder på det de verkligen vill visa. Och så är det väl kanske lite hybris där då från Facebook. Jag vet inte, jag håller med dig. Ren stöld av funktion, vilket är okej egentligen. Alltså allting mashar ihop egentligen. Everything is a remix. Men onödigt. Jag tror att det stör nog den kärngruppen människor som gillar Instagram för Instagrams skull. Att det blir bara fel. Och speciellt och generellt sett auto-uppspelande, loopande videoklipp med ljud i feeds.
Tur det går att stänga av, ska jag säga.
Men alltså, det ska inte behöva stängas av.
Nej.
Det borde vara bakvänt liksom, på något vänster. Du säger i chatten att internet är en fluga, Jesper, så nu får vi gå vidare, tycker jag.
Det där gamla citatet som alltid felciteras.
Ja, Ines Utman.
Tack. För det var inte det hon sa, men det är en annan story. Nej. Tommy, ta oss vidare.
Filmbolag testar tidig streaming på utvald marknad, är titeln faktiskt från Array.se här. Det är Sony och Disney, Epe, som kommer att streama direkt till konsumenter redan under tiden filmerna går på bio, men detta endast i Sydkorea. Och jag upprepar mig själv här nu alltså. Samtidigt som filmen går upp på biografer i Sydkorea, så kommer man kunna streama den via lagliga tjänster då i Sydkorea.
Till sydkoreaner.
Ja, endast, precis. Ja, det är en testmarknad då. Mm. Detta tilltag då lär ju inte vara speciellt populärt då bland biografägarna, kan jag tänka mig. Men tanken är då att de ska prova det här för att se om det kan vara ett sätt att motverka den ganska utbredda piratkopieringen som finns i Asien. Att jag vill inte gå på bio, men jag vill se den nya James Bond-filmen liksom. Ja, då enda alternativet att ha det är att dra hem en piratkopia eller vänta på Blu-ray-releasen som kommer om 800 år liksom. Jag vill också nämna det att Sydkorea är faktiskt världens 8:e största filmmarknad. Så det är inte så att det är en lille puttland liksom, någonstans som ska prova detta på, utan det är en ganska signifikant marknad då. Om det här faller väl ut, så kan det faktiskt vara så att övriga filmbolag väljer att fortsätta med detta och kanske till och med expandera idén ut över världen, och till slut och kanske även till Sverige. För att vad känner, alltså Jeppe, jag är sugen på detta. Alltså det stora problemet jag har, och varför jag tror att många piratkopierar, det är just för att tillgängligheten är så låg. Att jag vill inte vänta liksom 3 månader för att få Blu-ray-kopian på den här filmen. Jag vill se den här filmen nu, och jag vill betala 120 spänn för att se den här filmen nu hemma i min soffa i HD liksom.
Ja, det man ofta glömmer är ju att den som är som mest intresserad av en film, tv-serie, bok, skiva, är den som har bäst koll på när den släpps och var.
Ja.
Den har också störst möjlighet att åsamka någon sorts skada genom att piratkopiera den. Inte för att den inte tycker att upphovsmännen ska få pengar, utan de kan liksom bara inte hålla sig från att läsa resultatet så fort det finns tillgängligt. Och jag tror absolut det här skulle vara en lösning. Vi har ju pratat piratkopiering. Det har hänt att i alla fall jag har piratkopierat. Hade det bara funnits på tillgängligt precis när jag vill ha det. När materialet finns för någon så ska det finnas för alla. Det är nästan det enklaste sättet att stävja det här. Sen tror jag att piratmarknaden i Sydkorea kanske...
Det är en tuff marknad att börja på.
För det första kommer det ju fortfarande kräva att du betalar dig ur den här knipan. Sen är ju piratmarknaden där en ekonomisk marknad. Det är ju inte piratkopiering av plocka hem det gratis, utan det säljs ju på skivor. Säljs digitalt via länkar. Och det kommer säkert hjälpa. Det kommer nog bara ta lite tid att bryta det här nätet som finns där borta. Men jag tror på sikt... jag tycker det är kul att de provar det ändå. För det är nog någonting som krävs. Det är ett bra insikt att våga prova något nytt som inte går ut på att stämma folk som piratkopierar.
Ja, men precis. En annan väg in att försöka lösa problemet. För precis som du säger, det handlar om att man får en hybris. Det är tredje gången jag säger ordet hybris i showen. Men just det att man... För att det finns en spoilerrisk med att inte se filmen tidigt. Och vill du inte gå och se den på bio av olika anledningar, jag tycker dryden.se tror jag, för att få lite reklam där, säger det ganska bra liksom att det här var bra med en play-knapp på bio också, så man kan pausa och kasta ut alla pappersprasslande, smsande, högpratande valpar i biografen liksom. Och det är väldigt lätt för ett gäng ungdomar att förstöra en hel filmuppvisning egentligen för några människor. Och då förstörs ju filmen ändå. Och sen kan jag också tycka att det är mycket personlig åsikt där, det kanske är bra att SF är bara genomruttet egentligen, hur deras affärsmodell, hur den ser ut idag egentligen. Så att jag vet inte, jag skulle tycka att det var jätteintressant när det kom till Sverige, och det skulle vara skitkul om de faktiskt gjorde ordentliga forskning runt detta liksom, och ser att detta kanske kan vara rätt metod mot piratkopiering. Eller piratmarknad ska vi säga egentligen. Det kommer alltid finnas några som piratkopierar. Folk som kanske inte har råd eller av ideologiska skäl inte vill betala för content. Ja, men de är redan förlorade liksom. Det spelar ingen roll. Man kommer aldrig kunna konvertera över dem till betalande kunder. Men jag tror att vi, alltså den breda massan människor som har en inkomst, som förstår att kultur kostar liksom, skulle gärna betala för det om tillgängligheten var från dag noll egentligen, att zero day. Samma dag som går på bio så finns den på hollywood.com, som är världens största lagliga tracker liksom. Och så drar du ner den i 1080p med DTS-ljud, den här nya filmen. Lätt 120 spänn. Herregud, ta pengarna liksom. Det är klart. Ni ger mig en tjänst som jag vill ha här idag liksom. Men det är svårt. Men jag är glad i alla fall att det försöks, att det gör experiment som är inte bara sett RIA eller piratbyrån på liksom de som piratkopierar. För att jag tror många gör det för att de älskar innehållet, att de verkligen tycker om att titta på film men inte vill konsumera det på en biograf och inte vänta 3 månader. Jag nu repeterar mig, Jesper. 3 gånger säger samma sak nu. Nu får du ta oss vidare.
Nu ska jag gå in och snacka egentligen massa förkortningar och tekniker. Oj. Vi ska prata om kriget om en trådlös standard. För en sak är säker och en sak är vi alla överens om. Det är att framtidens prylar kommer att laddas trådlöst. Vare sig vi vill eller inte. Sen att det här med trådlösa laddare kanske inte riktigt har haft sin stora explosionsartade karriär. Kan till viss del ha att göra med att man måste ju hitta en standard. Och som vi som vanligt brukar säga i Slashet, så är det ju bästa med standarder att det finns så många. Vilket ger konsumenterna en nackdel när det ska bestämmas. Vad ska vi köra på? Ett bra exempel på standardbråk vi känner till från tidigare år är ju HD-DVDn versus Blu-ray. Där stora kombatanter slogs med pengar om att egentligen ta hem kriget om den röda eller den blå lasern. Nu är det, jag vet inte om det är lika dramatiskt den här gången, men nu är det då stora spelare än en gång som är ute och slåss vilken trådlös strömstandard ska man använda. Det är egentligen två olika tekniker, och nu ska jag hoppa lite i mina shownotes här. Det ena heter magnetisk induktionsladdning och det andra heter magnetisk resonansladdning. Det som egentligen är anledningen till att jag tar upp det här är att Intel, som är en stor spelare, har valt sida. De har valt att stödja den trådlösa strömstandarden A4WP eller Alliance for Wireless Power. A4WP eller A4WP grundades utav Samsung, Qualcomm och PowerMat och har redan idag 50 olika företag bakom sig. Och där ibland ligger bland annat Broadcom, SanDisk och LG. Ungefär lika många supporters, så där 50 stycken, har PMA som står för Power Matters Alliance. Och ungefär en tredjedel så många har VPC, WPC Wireless Power Consortium. PMA och VPC bygger på magnetisk induktionsladdning, medan just det här sidan som Intel har valt, A4WP, bygger på magnetisk resonansladdning. Och nu är det lekman som talar, så har vi någon riktigt duktig elektriker eller jag vet inte ens vad man behöver vara för att kunna sånt här, så ber jag om ursäkt både i förväg och i efterväg här för att jag inte alls har förstått det här rätt. Men skillnaderna mellan de här två är egentligen att induktionsladdning kan ladda effektivt och fokuserat på få prylar på kort avstånd. Ungefär som mobilenheter där du, vet jag inte, kan inte din mobil laddas trådlöst med någon sorts mojäng du kan köpa till som ingen köper?
Induktionsladdning, precis.
Just det. Och samma, den här gamla Palm Pre kunde också laddas vid den där prylen som ingen köpte. Det är induktionsladdning. Den måste ligga mot och i princip mot. Medan den här andra varianten, magnetisk resonansladdning, laddar på lite längre avstånd, fortfarande väldigt nära. Men du kan ladda flera prylar, inte lika effektivt, men du slänger ner dina prylar i närheten så laddas de. Och det är då den här sidan som Intel har valt. Sen om de här olika definitionerna är stora, och nu för er som tittar på video så har Tommy en kåk. Han är full house, nu drar jag med kortterm jag inte kan, men ja, helsike. Du behöver definitivt magnetisk resonansladdning. Du kan alltså ladda flera enheter på en och samma gång. Det var helvete. Alltså, till och med jag blir ju nästan mållös.
Men det finns fler i lådan här borta.
Har ni inte emulatorer för Android-utveckling? Måste du ha en av varje?
Ja, men grejen är så här att jag har the sweet setup. Jag har en mobil som kör Android 2.2. En som kör Gingerbread. En som kör 4.0.4. Och en som kör 4.2.2. Det är allt du behöver då.
Crop 100, Tommy. Lyssna på förra veckans avsnitt.
Jag behöver det faktiskt i jobbet. Roligt nog. Men skitsamma, förlåt mig, det var inte det vi pratade om. Vi pratade om induktionsladden, det är gött här.
Ja, men ser vi inte fram emot en dag när vi inte behöver tänka på vad sladden och laddaren är? Så att det är bara fight it out, bitches. Ge oss en standard bara. Spontant så känner jag magnetisk resonansladdning. Att ladda flera prylar utan att det behöver ligga liksom sådär precis smack emot varandra. Känns som en dålig svensk formulering. Men det känns som det jag skulle kunna ställa mig bakom. Sen är jag ju inte sämre än att kunna byta sida till den vinnande sidan så fort en sån har uppstått. Så ge oss bara trådlös ström.
Håller med. Sen måste jag också bemöta faktiskt chatten här från Don Sisu. Han skriver, tack vet jag iOS, men man bara har en enhet. Don Sisu har aldrig utvecklat för iOS, kan jag säga. Maken till segmenterad marknad finns inte för iOS. Det är mycket, mycket, mycket lättare att utveckla, för mig i alla fall, en Android-app än att göra det på iOS. För att du har, till att börja med, två stycken enheter. En är 3,5 tum och en är 4 tum. Så de har olika höjd på enheterna. Sen har du upplösningshelvetet som finns mellan iPads. Med Retina och utan Retina.
Alltså vänta nu. Nu är vi inte cyklar. För iPaden så finns det bara två upplösningar.
Ja, lilla iPaden. Och sen har du iPad stor. Mini.
Ja, lilla iPad är iPad Mini.
Nej, det första iPaden, Jesper.
Ja, den är inte liten.
Nej, men den första iPaden, den har ju en upplösning.
Ja, samma som iPad Mini.
Ja, just det. Men problemet är att du har ju Retina på... Nej, du har inte Retina på iPad Mini.
Nej.
Men du har Retina på den stora iPaden.
Ja, så vi har två upplösningar på alla iPads.
Ja, just det. Plus då alla telefoner. Som
är tre upplösningar.
Ja, och så olika storlekar på skärmen.
Ja, men det är ju tre upplösningar. Det är ju tre storlekar.
Tekniskt behöver jag egentligen ha fem stycken iOS-enheter.
Det låter inte som Android vinner konsekvent upplösning och skärmstorlek. Vi hamnar mitt i en sån där iOS-Android. Sån där som kan blåsa upp ibland. Det är liksom en sån här eld vid påsk. När man har stampat ut den så liksom... Man klarar sig. Sen så...
Här har min kompletta Android-testing-setup. Fyra telefoner. Det är allt jag behöver för att testa alla de stora enheterna. Sen i och för sig. Och sen upplevde jag också att jag har ju byggt spel till iOS. Jag har inte byggt något spel till Android. Så jag kan tänka mig att där bara spelgrejen är lite klurigare generellt sett på båda plattformarna. Men låt mig återkomma med lite mer detaljer runt det lilla helvete jag har när jag utvecklar för iOS. Camilla.
Det känns som bara Samsungs Galaxy-linje har fler upplösningar än alla Apples mobila enheter någonsin.
Ja, men missa inte då att Android från början har byggts med tanke på att det finns många olika upplösningar. Det är väldigt lätt att göra en skalbar design i Android.
Ja, men den blir väldigt ful.
Har du sett Slashat-appen?
Har du spelat Angry Birds på en liten Android-lur?
Ja, nej, men jag har inte byggt Angry Birds heller. Tyvärr.
Precis, tyvärr. Nej, du bygger bara kvalitetsappar. Ja. Oj, ska vi ta oss vidare? Klockan är 20:55 och vi har väl hunnit halvvägs eller någonting här.
Chatten kom igång rejält här också.
Moving on-knappen har de... Ja.
Forum.slashat.se så kan vi diskutera detta till döddagar. Mitt sista ämne för den här veckan, det är såklart en liten update på allas våran vän, skulle jag inte vilja säga om den här mannen, men det är John McAfee som, alltså Jeppe öppnade den här can of wormsen i min värld, för jag missade de här nyheterna helt och hållet, för Jeppe berättade om att den här McAfee-killen, alltså han som grundade McAfee Antivirus, för 15 år sedan sålde företaget till Intel, tror jag. Han har ingenting med McAfee Antivirus att göra längre, men han blev ju excentrisk miljardär i princip när de köpte det här företaget av honom. Och han har levt minst sagt underligt i Belize i någon jävla compound med 800 kvinnor och vapen och droger. Alltså det är väldigt, väldigt underlig herre rent generellt. Och han ska då enligt polisen ha mördat sin granne. Och då valde han att gå under jorden. I det närmast bokstavligt talat, han grävde ett hål och la sig under lite buskar i några dagar för att undvika polisen. Alltså, det kommer göras en film på detta, jag lovar. Nu verkar det i alla fall, jag har inte tänkt med på hela storyn. Det finns en jätteintressant, jag tror det var Wired Magazine, som skickar ner en reporter som fick göra en exklusiv intervju med honom där han berättar om sitt liv. Det är excentriskt, kan man säga, rakt av. Men inte så att han köper typ 800 stora lyxbåtar, utan bara väldigt konstiga saker. Liksom. Ja, skitsamma. Läs om ni är intresserad av honom. I alla fall. Det verkar som att han på något sätt har kommit på rätt sida om lagen nu i alla fall. För nu bor han i USA. Men han slutar inte att vara kontroversiell, utan den senaste videon han har skapat... Har du sett den ens på videon med McAfee?
Jajamän.
Vad i helvete är det som pågår? Alltså, i grund och botten går videon ut på att han smutskastar McAfee-produkten, antivirusprogrammet egentligen. Han är väldigt duktig och förmodligen har en advokat med sig som har sagt åt honom, du måste säga detta 3 gånger i början av videon så folk förstår att du inte står för McAfee längre. Och sen börjar han trasha liksom, för folk tydligen mejlar han fortfarande dagligen om att de har svårt att avinstallera antivirusprogrammet McAfee från sin dator och att de har tappat bort ett bok som de har glömt spara, eller jag vet inte Fabian vad det var. Men videon är så, alltså den är så ovårdat språk har feber.se skrivit. Det är en klar underdrift. Alltså det är vapen, det är harems, det är mycket svordomar. Han snortar badsalt. Alltså, det är bara så foul så det finns inte. Att den ens får vara på YouTube, Jesper, det förstår jag inte. Att inte YouTube bara, nej, den ska inte vara med här. Så i alla fall, sista ämnet då för den här veckan. Det är inte så mycket till knorr, men det kan i alla fall vara värt att följa upp den här videon. För att den är intressant, men kolla inte på den på jobbet. För att om du har en granne på jobbet så kanske man undrar, vad tittar du på, Kalle? Ingenting, svarar du då. Eller något annat. Nej, jag vet inte, det är inte så mycket att prata om heller, Jesper. Det är en karismatisk kille.
En karaktär i alla fall, det kan jag sträcka mig till och hålla med om. Ja, vad har vi kvar då? Jo,
ja.
Microsoft.
Bam.
Du har redan varit inne och pillat lite på det
ämnet
här.
Jag missade det tyvärr, förlåt Jesper, jag trodde faktiskt att jag gjorde som tjänst där.
Ja, det gjorde du inte, men trycket blev i alla fall för hårt. Microsoft, de har sett sig tvungna att göra fullständig retreat på... retreat? Nu just låter det. Jag som Tommy här. På sina... de har ju ställt en del krav på hur du ska använda din Xbox One. En av dem är till exempel att du måste vara uppkopplad minst en gång var 24 timme, för annars jäklar så vet vi inte vad du håller på med. Och folk har gråtit ut på nätet, ubåtsförare om det heter så, har ju gråtit krokodiltårar, är inte ordet, men stora tårar i alla fall.
Får jag rätta dig?
Nej. Jo, nej. Men
för det här är jätteviktig information. En talesman för Microsoft... För att amerikanska militären sa ganska... Kommer du säga detta?
Inte nu, så okay. Kör du.
Förlåt. Militären gick ut och sa det att men okej, okay, vi förstår idén med Always Online, men problemet är att om du är i Irak i en krigszon så är internet lite sketchy liksom. Och en av våra största intressen i den amerikanska militären, det är att lira Xbox 360 liksom. Och då gick en PR-människa på Microsoft ut och officiellt besvarade den här kritiken med att ja, den enda gången jag kan tänka mig att det är ett problem, det är om du arbetar i en ubåt. Och gör du det, ja då får du nöja dig med en Xbox 360. Officiell talesman. Han tvingades som Microsoft att göra en pudel i sin företagsblogg sen och be om ursäkt för det uttalandet. För att alltså amerikanska militären, amerikaner liksom, man ska supporta troops och allting liksom. Och den biten. Så man tror att militären hade en stor, inte en del i att de gick tillbaka, men de insåg att shit, det är en monstermarknad som vi egentligen tar bort här nu från oss. Så Jeppe, nu har jag försökt inte med det. Nu kan du fortsätta.
Ja, ja, de har i alla fall ångrat sig här. Inte bara han som gjorde det uttalandet. Men du behöver helt enkelt inte vara online en gång per dygn längre. De är backar fullständigt. Sen om det är för, de, i sitt pressmeddelande så är de ganska så tydliga med att vi har lyssnat på The Voice of the Community. Men jag tror också att det har spelat roll att Sonys PlayStation 4 minsann saknar ganska många av de här, skulle vi kunna kalla dem, begränsningarna som Xbox One har. Och de kände väl sig helt enkelt pressade, för badwillen har varit ganska stor runt Xbox One i samband med, i alla fall sen Sony visade sin PS4 lite mer i detalj på E3. Vad är det då som händer? Jo, du behöver egentligen bara använda internet en enda gång, och det är det första gången du startar upp och installerar enheten. Sen kan den förbli offline för gott. De vänder också på den här policyn som Tommy var inne på lite tidigare om begagnade spel och hänvisar numera till att allting kommer att fungera precis som det gjorde på Xbox 360. Du kan sälja bäst du vill. Men det är inget gott som inte har något ont med sig, för de gör också en reträtt på viss policy som rörde just de här funktionerna som fanns på plats innan. Bland annat var det att du kunde köpa digitala spel och dela med dig till upp till 10 vänner och familj. Det kan du inte längre. Nu finns den funktionen inte längre. Däremot, lite mer positivt, att regionala spärrar kommer också att försvinna i och med det här. En negativ sak är att om, och det här har de också gått ut med tidigare, att på Xbox One köper du ett spel, installerar, sen behöver du inte använda skivan. Nu kommer du att behöva stoppa i skivan likt en 360. Den funktionen tror jag, de jävlas lite med det här. De säger det för att säga, ja, det här är vad det kostar för er. Och jag lovar dig att ett år efter Xbox One är släppt så behöver du inte ha skivan i för att spela.
Nej.
För att man vill inte släppa en 360 till. Men det här ska vara en sorts utveckling. Men i alla fall, det är kul att inget är skrivet extremt hårt i sten för Microsoft, att de ändå är villiga att göra förändringar. Sen, jag förstår hur de har tänkt. Har man en box som alltid är uppkopplad, det ger en viss frihet likt det är att alltid skicka med en Kinect. Du kan alltid förutsätta saker. Men jag vet inte, marknaden kanske inte var tillräckligt mogen.
Alltså, sen ska jag väl också nämnas lite det att Microsoft säger att, och även Sony, inte jag minns, för att det är fortfarande upp till tillverkaren som jag nämnde förut, alltså EA, hur de vill hantera begagnat marknaden på sina spel.
Ja, det är det ju egentligen inte. Det beror ju på hur du ställer in konsolen.
Jo, men till exempel en sak som jag märker att EA har gjort på senare år med 360, det är att de har så kallade online passes i spelen.
Mm.
Att när du köper spelet, alltså första kopian av spelet, så ingår online pass. Att du får spela med det online. Alltså en EA-kostnad. Köper du det spelet begagnat så är den förbrukare i online-passet. Då måste du köpa det som en in-game purchase för 150 kronor.
Absolut, men...
Så att det kommer fortfarande vara kvar. Det kommer ingen begränsa på något sätt. Men visst, de pudlar ju på det andra. Men det här gäller ju även Sony, ska nämnas också. Den här online-pass-grejen.
Absolut, men nu förutsätter vi att spel fortfarande säljs på skiva i all evighet. Digitala spel... Så kan ju egentligen Microsoft också, och Sony för den här delen, innan ens frågan hamnar hos spelutvecklaren, avgör om huruvida du kan sälja vidare det digitala spelet.
Sant, sant. Och här kommer faktiskt Tommys otippade speltips den här veckan, Jesper.
Ja, låt höra.
Både Sony har gjort detta ganska länge, men även Microsoft har nu börjat med någonting så fantastiskt som att de ger bort spel gratis. Gold Games. Det heter någonting här, något jag ska försöka googla fram här.
Fable 3 vill jag minnas, vet du då?
Ja, men precis.
Games for Gold.
Games for Gold, ja. Tack så mycket. Att hela året ut så kommer Microsoft ge bort 2 stycken spel gratis, alltså digital downloads. Inte tillbehör eller accessories, Utan hela spel kommer de ge bort 2 spel i månaden fram till december för alla guldmedlemmar. Och de titlarna de har nämnt kommer att komma, det är Fable 3, det är det som har kommit alldeles nu. Halo 3 och Assassin's Creed 2 kommer ges bort helt gratis till guldmedlemmar. Det är någonting som Sony har hållit på med ganska länge, ska tilläggas också, resten av året. Så 2 gratisspel i månaden kommer ni få om ni kör Xbox Live Gold. Så det är ett pro-tip nästan, Jeppe. För det räcker bara att man trycker på köp for free då, det spelet, och laddar ner några kilobyte av spelet, så äger du spelet på det Xbox 360-kontot eller live-kontot.
Om man gillar att hårda spel.
Ja, och man får behålla spelen, naturligtvis. PlayStation Plus heter det. Och de här spelen är dina, så att säga. Alltså, så länge du har tillgång till det live-kontot så kommer du åt de spelen. Men det är ju, alltså, det är ju digitala downloads, så du kan inte gärna gå och byta in dem sen, och förklarar jag själv. Guld kostar 350 spänn per år ungefär. 360 kanske.
Har inte riktigt rusat, men det har ju att göra med att jag inte har ett goldkonto och att jag ligger så långt efter på spelmarknaden att de har ju ändå presenterat ett nytt Forza. Jag har inte spelat förr än, och då ändå Forza är en av mina favoritspelserier. Så ligger lite efter, så att säga.
En sak som sålde mig faktiskt tillbaka till att bli guldmedlem, det är att du får cloud save games med gold på Xbox 360. Att du sparar alla spelet i molnet. Inte för att jag hoppar mellan kompisar och vill spela med save games, men för jag har liksom Red Ring of Death på en gamingmaskin, så är det ju tråkigt med alla save games.
Så att, sant.
Ja, skitsamma, EP, vi är ju så långt efter schemat idag. Ska vi bara avrunda här?
Jag tänkte bara peta in den. Den är jättekort
egentligen. Peta in den bara. Peta in den, Jesper.
Jag petar in att Logitech's SEO har skrivit det, jag var inte alls CEO, menar jag. Bracken Darrell, vi har pratat om honom tidigare. Han var ju lite missnöjd med hur Logitech's Harmony-division, alltså de här lite smartare remote-fjärrkontrollarna. Den divisionen har gått lite knackigt, och han sa helt enkelt att nej, vi kan inte acceptera de här fullständigt oacceptabla förlusterna. Nu skippar vi det här, vi styckar av Harmony och säljer det där företaget till någon annan som vill ha med det att göra. Men, och vi var lite sura, vi tycker fortfarande inte Harmony, speciellt mjukvaran för att programmera en Harmony. Den är fortfarande fullständigt usel, men det finns inget bättre alternativ där ute, och vi var lite oroliga att Harmony skulle bli sämre, det är ju inte det vi vill. Men nu har Logitech ångrat sig, och anledningen till det här påstås vara att Logitech's Harmony Ultimate som släpptes här i april ändå har sålt långt, långt över förväntan. Och den har sålt så pass bra att nu vänder de helt om. Nu ska minsann Harmony satsas på. Och det gör de redan i augusti när de ska peta ut en lite billigare Ultimate-variant på Harmony. För det första, Harmony Ultimate är ganska så dyr, men det kommer en lite billigare variant som låter dig använda mobilen helt och hållet som en fjärrkontroll. Men kul ändå att vi vill se Harmony utvecklas. Så en liten kortis på det också.
Medhåll. Och jag kör ju själv Harmony. Hela huset är Harmony-kontroller överallt, och det här är, ja, I like it.
Nu har vi faktiskt sparat in lite tid egentligen på att du faktiskt har dragit veckans boll. Inshow. Vilket gör att vi har bara en...
Sitter där och chattar, Jesper, det är inte bra att göra.
Nej, jag hör det. Ja, men det är okej, Jag kan ta förra veckans boll.
Ja, men gör det.
Gör det.
Då hoppar jag här. Och vi frågade ju faktiskt om det här med 3D-tv. Vi vill kalla det en teknik som kom snabbt, snabbare än någon kunde tro, och som glömdes bort snabbare än någon hade kunnat ana. Än tillverkarna kanske hade kunnat ana. Och våra idéer om hur 3D-tvns liksom kraft har påverkat marknaden, det stämmer ganska väl överens med er poll där. Ert svar på frågan har du en 3D-tv är absolut inte på 82%, och absolut, det är alltså 18% av er som har en 3D-tv. Det motsvarar 35 röster som har en och 159 röster som inte har en. Sen hade det varit kul att gräva ner sig lite mer i absolut-delen av den här pollen. Men vi gör ju inga subpollar direkt. Kanske någonting vi borde diskutera till framtiden. Huruvida de som faktiskt har en 3D-tv använder sin tv i någon sorts utsträckning.
Utan att lova för mycket så pratade det faktiskt i försnacket om att kanske koppla en forumtopic till pollen på något vänster, så man kan feedbacka lite med åsikter.
Så hade vi det ju en gång i tiden.
Vi får återkomma eventuellt på den punkten.
Vi får återkomma.
Eventuellt.
Och veckans pollen drog du in, så jag kan ju bara upprepa då att veckans pollen har ju runt, har ju med att göra med Edward Snowden. Anser ni att han är en förrädare eller en hjälte, den har den här mannen, och hans trots alla kontrakterna skrivit på om att vara tyst, har han försett världen med information om övervakning, olik sånt vi knappt har sett tidigare. Så frågan är, ska man då hylla honom för att ha spridit den här informationen, eller är han en förrädare som har på något sätt försatt USAs rike i någon sorts säkerhetsrisk. Mm. Tyck till, förrädare, hjälte, vem vet, slashat.se.
Både och tillåter vi inte som svar.
Nej, det har vi valt helt uppenbart, valt bort, säger jag.
Ja, medvetet i var det kanske inte, men vad Fabian, alltså ha en åsikt. Det här har NSA ingen koll på, den här pollen. Det kan jag lova att de har. Rackarna. Nej, men alltså, röstar man inte, då vet man inte helt enkelt. Då tycker man både och. Röstar man så har man åsikt. Eller ja, ni förstår. Vi kan ju inte hålla på och pudla runt hela tiden. Ja, jag vill inte ha en åsikt. Kör vi. Raka vägen. Det är Don Cisu igen. Han utvecklar på iOS. Tycker det är jättebra.
Enkelt.
Nej. Ska vi se här. Veckans show är där väl till ända egentligen. 2-2-3. Den 25 juni 2013. Börjar dra ihop sig för en sommarshow, va?
Det gör ju det. Vi kanske ska sätta oss och prata lite om det.
Ja, det tycker jag också. Och sen är det lite, eventuellt lite schemaändringar framöver, va? Det kommer såklart i kalendern. Men jag har lite semester, Jeppa lite semester, och det kanske blir lite förinspelat här och lite här och var. Men såklart, kalendern är ganska nytillkommen. Familjemedlem här på slashat.se. Där ser ni om det kommer komma live eller inte. Men jag tror att en eller två gånger den här sommaren så kommer det nog, det kommer avsnitt för Bövelen. Självklart kommer det varje vecka, men det kanske inte är live två gånger den här sommaren. Men som vi sa, slashat.se, och så har du det till höger där, en liten låda där det står kalender. Så slipper du sitta här en tisdag. Eller klart, chatten är uppe ändå. Och vi har väl för vana att släppa på tisdagar ungefär vid samma tid, Jeppe, va?
Ungefär.
Så att, bra!
Ja, det, bra!
Bra! Nej, men jag är nöjd, säger Jeppe. Är du nöjd?
Nej, jag är faktiskt väldigt nöjd.
Ja, vad skönt. Nu ska jag försöka koppla i en DisplayPort i en Thunderbolt-port. Det är mitt äventyr.
Det kan ju inte gå annat än bra, känner jag spontant.
Det kan inte vara så komplicerat.
Vi kikar in på det i eftersnacket, egentligen. Så får vi tacka allihop.
För den här veckan. 2-2-3 till ända. Ta hand om er, ta hand om varandra, så syns vi nästa vecka, Jeppe. Ha det bra.
Ha det bra. Hej.
Hej.